Vet du hur Gud talar till oss normalt sett? Är det någon som vet hur det vanligaste sättet att Gud talar till oss troende är?
Genom sitt ord.
Ja, genom sitt ord, genom Bibeln. Och hur? Är det att man läser om sig själv i Bibeln eller vad då? Hur talar Gud genom sitt ord? Någon som vet? Jo, oftast är det när man läser någonting i Bibeln och så känner man igen sig. Och så blir man berörd. Och så kanske man känner någonting i sitt hjärta. Liksom. Det hugger till. Den heliga ande är det som liksom använder bibelordet för att göra någonting i ditt hjärta. Och beroende på vad det är du känner igen dig i, ska du sen också då vill ju Gud att du ska reagera på det. Göra någonting. Och det beror ju på vad det är du känner igen dig i. Om du känner igen dig i att du är en syndare, ja, då kanske du borde omvända dig. Eller om du känner igen dig i att du ska gå in i någonting nytt, då kanske Gud påminner dig om att nu är det dags. Liksom. Är ni med? Så brukar Gud tala oftast. Det är min erfarenhet i alla fall. Och jag ska läsa en bibeltext med väldigt hög igenkänningsfaktor för många. Så därför tänkte jag säga det här innan. Liksom, att nu är det väldigt stor risk eller chans att du kommer känna igen dig. Och då tror jag att Gud vill tala till dig i den situationen. Och den här berättelsen om den fula ankungen tycker jag påminner lite om dagens bibeltext. Den här berättelsen handlar ju om en svanunge som av någon anledning kläcks tillsammans med ett gäng ankor. Och när den växer upp med ankorna så retar de den här svanungen därför att den är ful. Den passar inte in. Den är grå istället för så fint gula som de andra ankorna är. Och den blir liksom, den lämnar, den blir deprimerad. Den går igenom massa jobbiga saker. Och sen efter ett år eller vad det är, så efter en jättesvår lång vinter så är den här lilla fula ankungen beredd att ta sitt liv och ser ett gäng svanar och kastar sig mot dem och tänker nu får de döda mig. Liksom. Och då välkomnar de honom. Och du är en av oss ju. Och då ser han i spegelbilden att jag är ju en svan. Liksom. Den här berättelsen vill jag att du ska ha med dig, för den påminner rätt så mycket om dagens text. Är det någon som vet vad det är för text jag tänkte läsa? Kanske lite svårt att gissa. Det är ingen som vågar ha en aning. Nej. Gideon. Faktiskt. Så vi hoppar in i texten direkt. Domarboken kapitel 6. Har du en bibel så får du gärna följa med i texten. Om du har den på ett annat språk eller så kanske det kan vara till välsignelse. Så Domarboken kapitel 6. Judges chapter 6. Och vi läser första stycket. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor. Som nu finns i bergen. Och grottor och bergfästen. Så ofta israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger mot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel. Varken får, oxar eller åsnor. Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. Är det någon som vet vilka de här midjaniterna är? Kommer ni ihåg vart Mose flydde när han flydde från Egypten? Till Midjans land. Så midjaniterna var ju egentligen ett brodersfolk till judarna. För att Midjan var ju en av Abrahams söner. Så att det var ju ändå ett abrahamitiskt folk. Men nu verkar de passa på här när Israel av någon anledning är svagt. Och nu vill jag ställa en fråga till dig som är väldigt viktig för att förstå den här texten. Vem var det som gav Israel i midjaniternas hand? Vad sa ni? Jag hörde någon säga. Herren. Var det alltså Gud som tillät den här ondskan? Eller? Konstigt, va? Men ser ni samma sak som jag, eller? Israels barn gjorde det som ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Det var alltså Gud som tillät det här hända. Hur kan det komma sig egentligen att det blir så? Och varför blev det så? Vi ska titta på en bild här. Ni som har läst domarboken, ni känner igen ett visst mönster i hur Israel beter sig. Först så lever Israel i välsignelse. Eftersom Gud är god, han vill välsigna sitt folk på alla sätt. Och vad brukar hända när man blir välsignad? Du får ett fint hus, du har en fin familj, du har en bil, du har liksom allt av det goda som livet kan ge. Liksom. Ett bra jobb och goda vänner. Vad brukar hända då med det andliga livet? Är det någon som vet? Är det någon som har erfarenhet av det? Ja, är det någon som kan läsa vad det står? Lättja har jag skrivit. Jag vet inte vad man ska välja för ord, men man blir liksom andligt lat när man blir materiellt välsignad av Gud. Är det någon som känner igen sig där? Ni behöver inte räcka upp handen. Men det är en väldigt vanlig reaktion på Guds välsignelse. Att man blir andligt lat. Hoppas ingen kände igen sig i den för övrigt. Vad händer det till? Att man, när man är andligt lat, vad brukar komma in genom bakdörren i ens liv då? Synd. Djävulen ser en möjlighet att påverka ditt liv, att få dig att sluta gå till kyrkan, att få dig att sluta engagera dig och så vidare och så vidare. Då kommer synden in i ditt liv. Och vi har alla olika synder, så det är väldigt olika exakt vad det är. Men någonting tar över ditt liv, börjar påverka dig i fel riktning. Vad händer då? Ja, i domarboken i alla fall så leder det till förbannelse, skulle man kunna säga. Det vill säga att Gud tillät midjaniterna komma in och härja och förstöra i Israel. Så jag skrev ordet förbannelse, men jag tror ni förstår vad det kan vara. Det kan vara att säga att du släpper in saker i ditt liv som påverkar din relation med din fru eller man. Och det leder kanske till skilsmässa. Förstår du vad jag menar? Att släpper man in synden i sitt liv så påverkar det också det övriga livet. Liksom. Och vad gör man då? Då omvänder man sig förhoppningsvis. Man ropar till Herren, står det i domarboken. När hela livet var krossat, allt var förstört eller kraschat, och liksom, då ropar man till Herren i sin nöd, helt enkelt. Man har ingenting annat att göra. Det ser man. Och vad gör Gud då när man ropar till Gud? Vad brukar han göra? Han välsignar. Och så upprepas det här mönstret. Gud välsignar, och då blir man andligt lat, och då öppnar man dörren för synd i sitt liv. Och då leder det till någon form av förbannelse i ditt liv. Och då omvänder du dig och ropar till Herren. Och Gud räddar dig och välsignar dig. Och då leder det till att du blir andligt lat igen. Och så vidare. Så här liksom håller domarbokens mönster på hela tiden. Liksom. Hur bryter man den här? Jo, när man har blivit välsignad. Tacka Gud för dina välsignelser och ge allt du har till Herren. Låt han använda dina pengar. Låt han använda ditt inflytande. Låt han använda liksom dig. Fortsätt vara engagerad även om du är materiellt välsignad. Och ge. Var generös med dina tillgångar. Dela med dig till de som är fattiga. Eller ja, ni förstår. Fortsätt liksom. Och lev i tacksamhet i den välsignelse du har fått. då bryter man ju det där. Så tacksamhet är ju liksom nyckeln för att, ja. Men det är i alla fall domarbokens mönster. Att Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han tillät en form av förbannelse över dem. Ska se vad nästa bild är. Ja, det var nästa text. Då går vi tillbaka. För det stod så här i texten också. Israel bodde i grottor. Jag har aldrig bott i en grotta. Men jag förstår att livet är jobbigt för Israel. Midjaniterna kom alltså in i Israel och tog allting. Sen gick de tillbaka till Midjan. Så de, liksom inte, de tog inte hela landet, men de rensade förråden. De tog all vete, havre, kossor, allt vad det kan vara. De rensade Israel och gick tillbaka till Midjan och festade på maten. Känner du igen dig i det? Att du gör en massa saker. Du engagerar dig i någonting. Du producerar någonting. Och så kommer djävulen bara och tar det för dig. Du får aldrig njuta av frukten av ditt engagemang. Liksom. Det här är första gången som kameler omnämns i Bibeln som ett stridsfordon. Visste du det? Så när det var så när Israel och Gideon ser midjaniterna komma där med sina kameler och härja, då var de rädda. De visste inte hur de skulle kunna stå emot så avancerad stridsteknik som en kamel. Det var helt nytt för dem. Så israeliterna gömde sig. Det här är en till sak som djävulen gör med våra liv. När han får möjlighet. Han får oss att bli rädda. Och att gömma oss. Inte bara att han tar bort den frukten av ditt arbete. Han försöker också få dig att vara rädd. För världen eller för vad det nu kan vara. Det som försöker angripa dig. Han försöker få dig att inte ens kämpa. Utan göm dig liksom. Men först när det har gått så långt för Israel att de är nere på sina knän, de gömmer sig i grottor, de är rädda, de har ingen mat kvar, allting är kört, allting är slut, då ropar de till Herren. Är det någon som känner igen sig i det? När man har provat allting annat, då kan man be till Gud. Det här hoppas jag inte är så vanligt för oss som är troende. Som lever i en relation med Gud. Men jag tror för en vanlig svensk. Så kan det faktiskt vara så. Att Gud är helt obetydlig i ens liv. Förrän allting kraschar. Äktenskapet. Man förlorar jobbet. Allting går under. Man får skulder. Då börjar man be till Gud. Till och med en sekulär svensk kan göra det då. Det är inte helt ovanligt. Vad skulle man då säga till den personen? Jo, om du hade provat att be till Gud kanske lite tidigare än när precis allt har kraschat, så kanske Gud skulle kunna hjälpa dig i den här situationen. Så en viktig lärdom från Gideon är att låt Gud vara en del av ditt liv. Liksom. Även när det går bra. Även när du är materiellt välsignad. Även när liksom du inte har några stora problem. Man måste inte gå till kyrkan bara när man har det jobbigt. Utan låt församlingen och livet med Gud liksom vara en naturlig del av ditt liv. Så kanske man inte hamnar i ett kraschat förhållande eller i skulder eller vad det kan vara. Utan man får ordning på sitt liv och sina relationer. Ja, i alla fall. Nästa stycke då. För vad blir då Guds respons på Israels rop och deras Israels bön? Jo, när Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Denne sa till dem, så säger Herren, Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst. Jag är ju en småbarnspappa. Så jag kan verkligen identifiera mig själv med Gud i den här texten. Du lyssnade inte på mig. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till min son. Här ser jag framför mig att Gud liksom på något sätt kommer till Israel. Som har varit olydiga. Han kommer som en pappa till sina barn. Och så säger han, nu har du väl verkligen ställt till det liksom. Nu förstår du väl verkligen hur dumt det blev. Och så säger han, nu får du gå på ditt rum. Och så går man, så följer pappan med till rummet. Jag kan nästan se det framför mig nästan, om jag skulle identifiera mig med ett olydigt barn liksom. Hur man sätter sig på sin stol i sitt rum. Och så vet man hur dumt man har gjort. Och man vet att det blir fel. Och så berättar ens pappa liksom, Christian, du har syndat, du har gjort fel, men jag älskar dig, så jag kommer hjälpa dig. Och nu får du nog sitta här en stund och tänka på vad du har gjort, i alla fall. Och det är som att Gud nästan säger till Israel, liksom, det var ju jag som räddade dig. Det var jag som frälste dig. Det var jag som räddade dig från Egypten. Och så gör du så här mot mig. Eller som Gud kanske säger till dig. Det var jag som räddade dig från alkoholen. Det var jag som hjälpte dig att hitta en fru. Det var jag som hjälpte dig att få ditt jobb. Han kanske säger till mig, Christian, det var jag som gjorde dig till pastor. Det var jag som gjorde det. Det var jag som gav dig din fina familj. Och se nu hur du har, vad du har gjort liksom. Det är som att Gud verkligen försöker prata lite allvar liksom, med Israel här. Inte som att han egentligen skäller ut dem. Men liksom, förstår du inte hur dumt det blir när ni gör så här? Liksom? Och så bara avslutar han. Men ni lyssnar inte på mig. Och sen går Gud ut från rummet. Liksom, och så får man sitta där i rummet och bara. Ja, han har ju rätt. Liksom. Och här kommer då vändpunkten. Här kommer vi till den här fantastiska texten där Gud kallar Gideon att ordna upp det här. Herrens ängel kom och satte sig under terbinten vid Ofra som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om Herren är med oss, varför då har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom, o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Här är Gideon, den fula ankungen. Han ser på sig själv som liksom liten och ful. Oanvändbar. Är det någon som kan identifiera sig med den känslan? Att man är liksom oduglig för att kunna göra något vettigt. Så känner sig Gideon. Men hur ser vi på varandra? Hur ser du på dem du sitter bredvid nu? Alltså tänk på det en liten stund. Om du får bara liksom titta runt här lite i församlingen. Om du skulle titta på varandra, om vi skulle titta lite på varandra. Hur ser du på varandra? Jag vet inte vem jag ska ta som exempel så att man inte gör bort någon. Vi får väl ta de som är anställda. För de får ändå lön. Liksom. Hur ser vi på Frans? Hur ser vi på Roine? Ser vi liksom någon? Ser vi deras bakgrund? Ser vi deras, vad det nu kan vara? Bara som ett exempel. När jag fick min kallelse från Herren var jag 18 år. Om du ska ha sett mig då. Många av er känner ju, jag har berättat det några gånger. Liksom. Om du ska ha sett mig, vilken misslyckad människa jag var. Jag skulle göra lumpen. Och jag hade liksom fullständigt havererat i mina gymnasiestudier. Så att jag inte fick ut en gymnasieexamen. Jag liksom hade ingen framtid egentligen. Det enda jag kunde göra var att göra lumpen och hoppas att man får något jobb kanske efteråt. Och hade man sett liksom, tittat på den unga människan och tänkt, jag ska göra det till en ledare liksom. Om jag hade fått blicka in i dagens gudstjänst och se mig själv stå här, är ni med? Jag hade aldrig trott det liksom, för att nej, alltså, jag ser inte det framför mig. Men Gud såg det. Och Gud kunde använda mig ändå. Trots att jag var en ful ankunge, om man säger så. Men i Guds rike, alltså när vi identifierar oss själva med ankor, då är det klart att vi blir fula. Om vi identifierar oss med världsliga människor, ja men vi är rätt dåliga på att vara världsliga. Hoppas jag. Men när vi förstår att vi är en svan, liksom, vi tillhör Gud, vi tillhör Guds rike. Vi är någonting nytt, vi är någonting annat. Så Gideon, han är alltså och klappar ut vete i en vinpress. Där är någonting som blir fel, va? Vart ska man klappa ut vete? Ja, inte i en vinpress i alla fall. Eller? Vet ni, ska jag försöka förklara hur det här går till? Jag har nämligen googlat här. Om man ska klappa ut vete, då är man på ett öppet fält, så att säga. Och så är det massa, ja. Och så ska man kunna kasta upp vetet och så flyger allt bort då, som inte man vill ha, kornen då, som landar sen, ja, så där. Och i en vinpress, det är alltså ett hål så här 1,5-2 meter brett och så där, och så är det djupt liksom. Och ja, där gör man vin. Och sen där går alltså Gideon ner på helt fel plats. Och försöker få fram lite vete ur några korn förmodligen. Och han gömmer sig. Varför gömmer han sig? För han är rädd för midjaniterna. Att de ska komma och ta hans vetekorn. Han ska baka ett bröd liksom. Det är det enda han har kvar kanske. Återigen ser vi hur djävulen vill få oss att vara rädda och gömma oss. Och att göra fel saker. Lägga vår energi på fel plats. Vad ska han ner dit för? Han är ju en tapper stridsman, säger Gud. Varför ska han gömma sig? Och så kommer då ängeln till Gideon och säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Hur tror ni Gideon känner sig när han fick höra de orden? Jag skulle gissa att han kände att, skojar du? Liksom. Ser du inte min bedrövliga situation? Ser du inte att jag gömmer mig? Jag är rädd. Jag är ingen tapper stridsman. Vad kan han ha varit liksom? 16 år? 17? Gömmer sig. När han borde vara modig och kämpa mot Guds fiender. Jag tror han upplevde nästa som en förelämpning liksom av ängeln. Vad säger du? Och sen börjar Gideon klaga. Är det någon som känner igen sig i det? Om man i en församling kan det nämligen vara så att det klagas en del på det ena och på det andra. Så är det oftast. Det är liksom ett normalt tillstånd i en församling om jag får glänta lite på mitt yrkesliv så att säga. Och mina erfarenheter av att vara en ledare i församlingen. Om det finns någonting att klaga på så är alltid någon som hittar det liksom, och säger någonting om det. Och jag tror att här har vi den situationen. När allt liksom, när man känner att det inte är riktigt rätt, då vill man liksom klaga på det. Och jag kan förstå Gideon. Jag kan förstå att han liksom, om nu Gud finns, varför har du lämnat oss? Om vi är ditt folk, varför har du lämnat oss? Du kanske känner så också liksom. Om vi är Guds församling, varför är det inte väckelse? Varför är det si och så? Varför är det så? Alltså man liksom känner en viss att det är bekymmersamt liksom. Man stör sig på att det inte är som kanske som det var förr i tiden. På väckelsens tid eller någonting. Jag vet inte. Och då klagar man som ett resultat av det. Och så kommer då ängeln och säger: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Vad då för kraft? Vad är det för kraft Gideon har? Är det någon som vet? Han klagar ju liksom. Han gömmer sig. Vad är det för kraft Gideon har som Gud har sett i honom? Är det någon här som känner sig som en klagande församlingsmedlem som gömmer sig för det världsliga och inte vågar liksom gå ut och kämpa kampen mot Guds fiender? Är det någon som kan identifiera sig? Ni behöver inte räcka upp handen för att bli pinsamt. Men om du identifierar dig med den personlighetstypen, då vill jag säga att Gud ser någonting i dig. Jag ska alldeles strax visa vad det är. Så ge inte upp. Det finns hopp även för dig. Gideons styrka, det som Gud såg i Gideon, det var följande. Först, han hade blivit ödmjuk av sitt hårda, fattiga arbete. Han var nere på sina knän faktiskt. Han kan inte komma längre ner. Nummer två, han brydde sig. Han klagade för att han faktiskt brydde sig. Eller hur? Om man klagar på någonting så finns det ju en orsak till det. Det kan vara något så futtigt som någon kanske stör sig på att den här blomman står där. Den har alltid stått där kan vi säga. Nu är det inte så, men ni förstår vad jag menar. Men det är ju för att man faktiskt bryr sig om hur det ser ut i en kyrka. Någon kanske stör sig på vad som helst. Det visar att du bryr dig. Och det är bra. Det kanske inte är bra att du klagar. Men det är bra att du bryr dig om Guds hus. Nummer tre. Han hade kunskap om Guds tidigare verk. Han berättar ju liksom om, ja men Gud, du har ju räddat oss från Egypten. Han vet om det. Han vet om vad Gud har gjort. Du vet om vad Gud har gjort i den här församlingen i gångna tider. Du vet vad Gud kan göra. Du har sett det förut. Det är faktiskt en styrka du bär med dig. Nummer fyra. Han var andligt hungrig. Han vill se vad Gud ska göra. Han verkar ivrig liksom. Lite sur att Gud inte har gjort någonting. Men han vill att Gud ska göra någonting. Det är faktiskt en styrka. Och till sist. Han lyssnar faktiskt på Gud. När Gud nu börjar tala till honom liksom. Så säger han, okej, okay, om du säger det här liksom. Vi kommer strax till det, men. Men, han, vi ska se om vi kommer till nästa text här. Det här är sista nu, texten. Vi ska inte kanske läsa hela stycket, men i vers 17 så står det. Gideon svarar honom, om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Säg att Gud vill använda dig till någonting. Ska man då bara rusa rakt in i det? Ska man då bara direkt, så fort man får en liten upplevelse av någonting, Säg du nu sitter här och tänker, nästa söndag ska jag predika. För nu fick jag ett ord från Herren. Ska man så fort bara ta ett beslut, jag ska göra det som Gud la på mitt hjärta? Nej. Det finns en viktig lärdom här. För dig som vill gå in i tjänst för Gud och vill tjäna på lite olika sätt. Gideon, på ett sätt kan man nästan tänka att han är lite osäker om Gud verkligen säger det här. Så han liksom ber att få ett tecken. Det är faktiskt inte fel. Det är inte ett bevis på otro. Utan det är ett sunt förhållningssätt till Guds kallelse. För vad är det egentligen Gud faktiskt kallar Gideon till? Jo, han ska alltså gå ut i strid mot en övermäktig fiende. Och hade jag varit Gideon hade jag faktiskt också velat ha någon form av bekräftelse på att det livsavgörande, livsfarliga uppdrag jag får nu faktiskt är från Herren. Så att jag vill att du ska ha med dig att det Gideon gör är tre saker för att få veta sin kallelse. Liksom, eller för att få verkligen bekräftelse. Först får han ett gudsmöte. Han får träffa en ängel. Och det kan vara något annat du är med om. Du får en upplevelse av den heliga ande kanske. Du får ett profetiskt ord kanske. Vad det nu kan vara. Gud talar till dig på något sätt. Ja, och sen då nummer två. Att han också talar och säger vad du ska göra. Gideon fick ju verkligen ord från Herren via ängeln. Du kanske läser i Bibeln att Gud talar till dig på något sätt om det här uppdraget som du får, uppgiften du får. Men han ber också om att få se ett mirakel. Så de här tre sakerna skapar bekräftelsen för Gideon. Så ska du gå in i någonting nytt, ha med dig de här tre liksom lärdomarna från Gideon i hur han kunde veta att det var från Herren. Och så till sist, jag ska avsluta den här predikan nu med att säga att ja, om ni vill kan ni läsa mer och prata vad det var för bekräftelse han fick då, eller mirakel. Men i vers 24, det här avsnittet avslutas med att han fick sitt mirakel. Och då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Varför bygger man ett altare? Vad gör man med ett altare? Man offrar. Man tackar. Vart? Ja, någon sa något. Man tillber. Vart är vårt altare idag, så att säga? Eller du kanske har ett altare hemma, jag vet inte. Men vart liksom? Vart tillber vi? I hjärtat, naturligtvis. Men finns det en plats då vi faktiskt som folk samlas för att tillbe? Kyrkan. Jag skulle säga lovsången är en form av tillbedjan här i kyrkan, som vi gör tillsammans. Alltså det är vårt altare på ett sätt. Eller kalla vad du vill, liksom, lovsång eller ja, psalmer eller så. Men när vi sjunger till Gud så är det på något sätt vårt altare. Så när vi är här och firar gudstjänst tillsammans, det är inte bara en allsång. Det är inte bara att vi sjunger och har det mysigt ihop, utan det är vårt altare. De sångerna vi sjunger här, det är tillbedjan som stiger upp till Herrens tron som han tar emot. Liksom. Han lyssnar och han tar emot den lovsången som vi sjunger. Så som ett svar på miraklet så gör Gideon ett altare. Det tycker jag är en väldigt bra respons på vad Gud vill göra i våra liv. När Gud gör någonting i dig, ge respons genom tillbedjan. Sjung till Herren liksom. Det är det svar som han vill ha liksom. Om han gör någonting nytt i ditt liv. Om han drar upp dig ur den där gropen som Gideon befann sig i. Om han ger dig en meningsfull uppgift. Om han svarar på dina böner. Sjung till Herrens ära. Det är den respons Gud vill ha från dig. Bygg ditt altare på lovsången. Jag ska avsluta där då. Med att säga att den här berättelsen fortsätter ju. Så förhoppningsvis kommer jag kunna predika några gånger till om Gideon. Kanske inte nästa söndag, för då ska Ronny predika. Men någon annan gång, så småningom. Det är en fantastisk berättelse hur Gud kan använda en vanlig människa till att göra stora ting. Så därför menar jag att vi borde identifiera oss med Gideon i det avseendet. En fantastisk gudsman som börjar från ingenting.